man har sett en serie som har upplevt väldigt många följt en strategi för flockimmunitet som är kontroversiellt i många delar av världen. Det är populärt bland vissa, men inte bland de som brukar tycka att Sverige är ett bra och intressant land.
I den amerikanska vänstertidningen The Jacobins podcast så skräder den amerikanska kulturantropologen Michael Seltzer, som är verksam vid universitetet i Oslo, verkligen inte på orden när han ska beskriva vår statsepidemiolog Anders Tegnell. Varje gång jag tittar på honom så tänker jag, här är den banala ondskan, säger han.
Ja, och han är ju då inbjuden till den här podden för att prata om hur Sveriges hantering av coronapandemin skiljer sig från de övriga skandinaviska länderna och går alltså så långt att han liknar den vid Nazi-Tyskland. För när han, ja, eller hur? För när han säger den banala ondskan så handlar det ju då om Hanna Arendts eller Arendts bok från 1963 med samma namn, där hon då skildrar nazismens brott och framförallt SS-officeren Adolf Eichmann, som ju brukar beskrivas som en av förintelsens arkitekter. Och ja, Tegnell påminner om Eichmann, tycker Michael Seltzer då, för liksom honom är han en iskall byråkrat och räknenisse. Allt är bara siffror, även människor.
Och det här är ju då definitivt ett extremt exempel på hur omvärlden reagerar på Sveriges coronastrategi. Och vi har också faktiskt fått lite kritik för att vi lyfter den i ett mejl då från en läsare som läste våra artiklar här, ja, om den här saken. Men vi tycker ändå att den säger en del om hur stor påverkan vår utstickande hållning faktiskt har på Sveriges varumärke utomlands.
Ja, att det faktiskt finns människor som reagerar på det här sättet är väl ändå rätt talande. Och vad vi har försökt undersöka i ett av våra senaste jobb är hur vår coronastrategi påverkar Sverigebilden. Och det här är ju något som det pratas en hel del om just nu. Och när statsminister Stefan Löfven fått frågan, då har ju han hävdat att det inte finns någon samstämmig negativ bild av Sverige utlandet på grund av coronapandemin. Men vi fick ju faktiskt resultatet av en undersökning som vi beställt av Meltwater, och där blev det ju rätt tydligt att tonaliteten kring Sverige är väldigt negativ just nu, både redaktionella och i sociala medier.
Ja, verkligen. Ni lyssnar på Resumé Insikts podcast som gräver djupare i ett ämne inom marknadsföring och kommunikation, och jag heter Jasmin Winberg.
Och jag heter Amanda Törner. Varmt välkomna hit.
I Svenska institutets rapporter om Sverigebilden innan coronautbrottet så framgår det att bilden av Sverige utomlands var positiv. Och det är ju också den allmänna känslan som vi har här, eller hur, Amanda?
Ja, absolut. Att många, eller att Sverige uppfattas som ett progressivt land av många, och att vi ligger i framkant inom många områden, att vi är ett förtroendeingivande land, vi har hög livskvalitet, jämställdhet och liknande.
Ja, men sen så kom då coronautbrottet där Sverige blev motvallskärring när vi valde en strategi som går ut på att hålla samhället öppet för att gynna folkhälsan i det längre perspektivet. Det här har ju då, som vi alla vet, gjort att vi har väldigt mycket högre dödstal än till exempel våra nordiska grannländer. När de börjar öppna upp sina gränser så vill de inte släppa in oss. Så hur drabbar egentligen det här Sveriges varumärke, är ju frågan man ställer sig.
För att reda ut det här ytterligare har vi med oss James Savage, som är grundare, vd och publisher på The Local, nyhetssajten som skriver om svenska nyheter på engelska. Välkommen hit, James, per telefon.
Tack så jättemycket.
Hur är läget med dig?
Jo, det är bra, tack. Det är bra, tack. Det här att jobba hemifrån är konstigt, men inte alldeles negativt heller. Så.
Nej, vad härligt. Det tycker inte vi heller. Men du, under den här våren då, så har ju ni hårdbevakat Sveriges vägval i coronakrisen. Vilka typer av nyheter eller händelser om Sverige skulle du säga får mest uppmärksamhet just nu?
Det så kallade svenska experimentet, det här beslutet att inte stänga ner hela samhället. Folk ville se om det här skulle funka, om Sverige skulle råka sämre ut än andra länder. Och nu handlar det framförallt om dödssiffror och flockimmunitet och hur det utvecklas. Så när de förhållandevis höga dödssiffror som vi sett på senare tid har fått ganska mycket uppmärksamhet.
Och vi nämnde här innan att Sverigebilden innan coronautbrottet var positiv. Vi uppfattades som ett land med hög livskvalitet, vi är progressiva, moderna och liknande. Och helt enkelt ett attraktivt land vad gäller etableringar och investeringar, turism och allt det där. Hur tror du att den här avvikande svenska linjen påverkar Sveriges attraktionskraft i de här avseendena?
På lång sikt så tror jag att många av dessa värden kommer ändå att bestå. Mycket beror på hur världen ser ut efter pandemin naturligtvis. Men just att Sverige ska vara ett intressant land att investera i. Att det kommer ändå vara ett land som förknippas med jämställdhet till exempel. Och sånt. Mm. Det kommer att bestå. Men man kan inte säga att just nu, om man tar en ögonblicksbild, så tror jag inte att man kan säga att Sverigebilden har påverkats positivt. Tvärtom, det har påverkats negativt. Man har upplevt Sverige, rätt eller fel, man har upplevt ett Sverige som har gått emot en internationell konsensus om hur man hanterar den här pandemin. Man har sett en Sverige som har upplevt väldigt många följt en strategi för flockimmunitet som är kontroversiellt i många delar av världen. Det är populärt bland vissa, men inte bland de som brukar tycka att Sverige är ett bra och intressant land. Det vill säga bland folk på högerkanten, ibland på extrem högerkanten i till exempel USA och Storbritannien. Man har sett det svenska experimentet som något positivt. Men bland de som brukar värna det svenska sättet att göra saker och ting på, det vänsterliberala sättet som många upplever det att Sverige har följt under många år. Bland dem ser man en stor besvikelse.
Mm, just det.
Finns det några av de här karaktärsdragen som Amanda nämnde här, som till exempel progressiviteten då, som har förstärkts eller försvagats här under pandemin?
Bilden av Sverige som ett progressivt land har försvagats på grund av pandemin. Man har sett i ganska mycket medie-reportage, man har sett i många av reportagen har man sett att man har rapporterat om höga dödssiffror bland äldre, som tyder på att man har offrat äldre för strategin. Nu säger jag inte att det här är en rättvis bild av den svenska strategin, men det är så det är en sån bild som har målats upp i många utländska tidningar, och det kanske inte förstärker den här bilden av Sverige som ett progressivt land som tar hand om de svagaste i samhället. Nu kan det vara en helt felaktig bild, och det kan visa sig i längden att Sverige får få liknande dödstal som andra länder, och då kan den här bilden förändras igen kanske. Men hittills så vill jag säga att den här bilden om ett land som osjälviskt försvarar de svagaste i samhället är inte en bild som består. Samtidigt så skulle jag säga att man har också haft en bild av Sverige, och det har i viss utsträckning varit en felaktig bild, men man har tidigare haft en bild av en Sverige som ett socialistiskt land egentligen. Nu skulle socialdemokrater säga att det är ju socialdemokratiskt land, det var helt annat. men i många delar av världen har man ändå sett Sverige som ett socialistiskt land, och det vill säga ett land där man har ganska stark kontroll över samhället och att myndigheter tar kontroll och säger åt folk hur de ska bete sig. Den bilden av Sverige har fått den har motbevisats av det här på ett sätt som de flesta som har gillat Sverige tidigare skulle inte tycka var positivt, men det är dessa nyliberala värderingar som man har sagt här att den svenska politiken handlar om att låta folk göra precis vad de vill. Mm. Och det är ju inte den bilden av Sverige man tidigare har haft. Man kan faktiskt titta på den svenska modellen och säga jo, men det har alltid funnits en stor mått av frivillighet i den svenska modellen. Vi har ingen minimilöner till exempel. Mm. Så den bilden som man har haft i resten av världen av Sverige har i mångt och mycket varit, i viss mån i alla fall, varit en felaktig bild. Men det är också den bilden som väldigt många har fått. Man tittar på alkoholpolitik till exempel. Ja, där har man en väldigt restriktiv politik. Men just nu i coronapolitiken har man tvärtom haft en väldigt liberal politik.
Vad är det för händelser då under den här våren som du skulle säga haft särskild betydelse för att forma den här nya Sverigebilden?
Jag skulle koppla det till en en enskild händelse. Jag tror att det är den bild som har vuxit fram successivt. Det var inte självklart från början att Sverige skulle följa den här vägen. Alltså jag tror att vi var väldigt många i en väldigt tidigt skede i pandemin som väntade bara på att Sverige skulle införa hårdare restriktioner. Sen kom de aldrig. Så det har ändå, tycker jag, vuxit fram den här bilden av Sverige som nu råder i resten av världen. Jag tror ändå att när Anders Tegnell gick ut i den berömda intervjun med Sveriges Radio och sa någonting i stil med att om vi skulle göra om det här skulle vi göra om det på ett annat sätt. Och sen pudlade han också och sa att nej, men han hade misstolkat. Så jag tror ändå den där nyheten kablades ut i världen och blev en stor nyhet faktiskt i andra delar av världen. Och då upplevde många tidningar och många medier runt om i världen att nu har vi facit. Anders Tegnell, den här mannen som ändå har figurerat ganska mycket i den utländska pressen, utländska medier, att nu har han sagt att den svenska strategin inte har fungerat. Och när han försökte rätta till den här bilden, så rättelsen fick inte lika mycket uppmärksamhet som vanligt.
Just det. Ja, men apropå Anders Tegnell och de här andra frontfigurerna i Sverige, Johan Giesecke, Ann Linde och så, vad skulle du säga att de personerna har för betydelse för Sverigebilden utomlands i dagsläget?
Jag tror att Johan Giesecke i sin helhet under en tidig skede i pandemin. men det var en slags kampanj för att påverka bilden av den svenska strategin. Det var fler intervjuer som han gjorde som fick väldigt mycket uppmärksamhet, som blev flitigt delade på nätet även internationellt, bland annat av de som ville propagera för en mindre restriktiv hållning i andra länder, att länder skulle kopiera den svenska modellen. Då hade han en ganska viktig roll. Jag skulle säga nu har han försvunnit från mig. Jag har inte sett honom uppträda i media. Rätta mig om du har sett honom.
Nej.
Men jag har inte gjort det. Jag tror att han har tagit ett steg tillbaka. Och jag tror också att de här rösterna som tycker att det var fel att ha hårdare restriktioner har börjat tystna, för eftersom jag tror att man upplever att i synnerhet den svenska strategin har åtminstone inte lett till, det har inte funkat i den bemärkelsen att Sverige har inte haft färre dödsfall och att man har inte haft att man ändå haft problem, ekonomiska problem. Så jag tror att vi ser att de som propagerar för en mjukare hållning i andra länder har tystnat. Under tiden då de hade högre svansföring så tror jag att Johan Giesecke var ganska viktigt. Ann Linde, alltså det var väldigt mycket uppmärksamhet just nyligen om hennes intervju i Deutsche Welle i Sverige. Men jag har inte sett att den intervjun har fått... Jag kollade och försökte se om den har fått reaktioner utanför Sverige. Och jag har inte hittat några reaktioner egentligen.
Nej.
Till den intervjun. Det kanske är så att Deutsche Welles engelska kanal får inte så mycket uppmärksamhet. Ja, men jag tror att det har haft en viss betydelse att Ann Linde och Anders Tegnell har gått ut och förklarat att den svenska strategin handlar inte om det som många tror att det handlar om. Och i synnerhet att Ann Linde har gått ut och sagt, och andra svenska politiker framförallt gått ut och sagt att den svenska strategin handlar om att om precis samma saker som strategierna i andra länder. Att det handlar om att platta till kurvan, att se till att sjukvården klarar uppgiften. Det har ändå lyckats ge en mer nyanserad bild av den svenska strategin än det annars hade gett. Alltså media har ändå pratat om Sverige, om den svenska strategin som en flockimmunitetsstrategi, men man har nyanserat det med det som Ann Linde framförallt har sagt om att det här handlar om att bara låta sjukvården klara, klara uppgiften. Så hon har lyckats ändå att nyansera bilden, skulle jag säga.
En fråga som är lite kopplad då till den förra. Tycker du att det görs några bra liksom, kommunikationsinsatser just nu från svenska representanter för att påverka Sverigebilden här i en positiv riktning?
Det enda som man har kunnat göra är att skademinimera i det här avseendet. Jag tror inte att det har varit läge nu att kunna måla upp en positiv bild av det som händer i Sverige. Det finns flera sätt att se på Sverigebilden, men ofta när man pratar om Sverigebilden så pratar man om saker som är väldigt specifika för Sverige. Om det svenska sättet att göra affärer, det svenska sättet att leva, föräldraledighet. Saker och ting där man som svensk kan gå ut och prata med resten av världen och de lyssnar och nickar och säger att det här låter intressant. När man pratar om pandemin så är det en nyhetshändelse som resten av världen upplever också. Så det går inte på samma sätt att bara basunera ut i världen att så här är det i Sverige och vi tycker att det funkar. För resten av världen har sina egna mått. Så det handlar om en skademinimering av Sverigebilden helt enkelt.
Det hade varit lättare om krisen enbart hade varit svensk då.
Exakt, precis.
Ja, men ja, då antar jag, för jag tänkte fråga, liksom, finns det något som du bedömer borde göras, kommunikationsinsatser som borde göras som inte görs idag? Men det är kanske bara krishantering som går att fokusera på just nu då.
Jag är journalist och jag vill mest ge en bild av krisen istället för att jag är ingen bra rådgivare på det sättet. Och det kanske gäller i allmänhet ändå att förr eller senare kommer sanningen fram. Mm. Och om man vill få en bättre bild av läget så får man förbättra läget helt enkelt. Mm. Och i synnerhet i ett läge där det finns bra rapportering och att journalister i resten av världen förstår vad det är som händer. Och de har verktygen för att kunna förstå vad det är som händer i Sverige såväl som i resten av världen.
Vi funderar lite på, vi har ju ett antal varumärken, jag tänker på IKEA och Volvo till exempel, som är internationella men som har byggt mycket av sin identitet och sin kommunikation på det svenska och har gjort det ganska framgångsrikt här historiskt. Hur tror du att den här situationen påverkar de här bolagen?
Jag tror ändå att skadan från pandemin kommer inte påverka dem på sikt. Det tror jag inte. Jag tror att det kan påverka vissa saker. Jag tror att det kan påverka hur man ser på kompetensen hos svenska regeringar till exempel. Och det kan understryka en känsla av att ibland är svenska lite naiva om saker och ting i allmänhet. Men jag tror inte att det kommer påverka varken Volvos eller IKEAs varumärken. De är ganska starka i sig själva. Det kanske är lite andra värderingar, lite andra svenska värderingar som de står för. Jo, man kan säga att Volvo har alltid stått för svensk säkerhetstänke. Men jag tror inte att det... Jag tror det är ändå tillräckligt förankrat nu i Volvo i sig för att det inte kommer att spela någon särskild roll där. Jag tror inte folk kommer sluta köpa Volvos bara för att Sverige har haft dåliga coronasiffror.
Nej,
det tror jag inte.
Vad skönt, då kan de bestämma.
Ja, det kan vi.
Men liksom för Sveriges del då, om vi tar Sverige som varumärke, hur oroligt tycker du vi ska vara för Sveriges varumärke utomlands? Om man skulle sammanfatta lite.
Jag tror inte man behöver vara överdrivet orolig för det. Jag tror att det kommer klara sig. Om man har ett bra företag som säljer bra produkter så tror jag inte att det kommer vara ett problem. Men just i den utsträckning som folk tänker på kompetensen hos den svenska statsförvaltningen. Och jag tror inte att de flesta runt om i världen tänker så mycket på det. Men jag tror inte att det här har varit särskilt bra för den bilden. Om man tar en ögonblicksbild just nu. Men sen får vi se hur det utvecklas om 6 månader, ett år. Det kan bli så att den svenska, att bilden av hur Sverige har hanterat det här förbättras, den vet.
Du pratar ju här om att du tror att det kan stabilisera sig längre fram, men sett utifrån vad vi vet idag, tror du att det kan komma någonting positivt för Sverigebilden ur coronapandemin?
Det skulle kräva en väldigt stor förändring som vi inte ser just nu.
Mm.
Det skulle kräva att dödstalet skulle i det långa loppet vara lägre än andra jämförbara länder. Det ser vi inte just nu. Eller att man skulle ha stora succéer med behandling eller något sånt framgent. Mycket möjligt att det kan bli så, men det är ingenting vi ser tecken på just nu. Ingenting vi har anledning att tro på just nu. Så jag tror inte att man kommer kunna bygga en positiv seriebild utav det här om man bara tittar på den informationen vi har just nu. En annan sak som skulle kunna vara positivt om det visar sig att den svenska ekonomin klarade sig bättre i längden. Det är ingenting vi ser tecken på just nu heller. Men om någon eller några av dessa saker skulle visa sig stämma, så skulle det ändå nyansera den bilden som mycket av världen har just nu om att den svenska strategin inte har funkat så väl.
Mm. Vi får väl kanske göra en uppföljningspodd om ett halvår eller ett år och se var vi landar helt enkelt.
Verkligen.
Ja.
Ja,
tack så jättemycket för att du var med oss här idag.
Tack James.
Ja, men tack.
Nu är det dags för veckans svep där vi tar upp tre intressanta grejer från veckan som gått. Och vi tänkte börja med, i förra veckan så skrev ju vi på Resumé Insikt om hur varumärken agerade under Blackout Tuesday. Och om ni mot förmodan har missat vad det initiativet handlade om, så var det en digital manifestation mot rasism och våld mot svarta människor som kom då efter att George Floyd mördats av poliser i USA. Instagram fylldes av svarta rutor och många varumärken anslöt till initiativet. Vi ville titta på hur det stod till med representationen av svarta människor i kommunikationen då hos de varumärken som valt att ta ställning. Och det visade sig att vissa av de här varumärkena hade nästan 100% eller faktiskt 100% vita personer i sina tidigare bilder på Instagram. Och till den här artikelserien intervjuade vi forskaren Sofia Ulver som tillsammans med ett antal kollegor i flera års tid undersökt hur representationen ser ut i svensk reklamfilm. Och det uppseendeväckande här var att forskarna förra året skrev en debattartikel i DN där de redovisade ett preliminärt resultat som sa att icke-vita är underrepresenterade i svensk reklam. Men när vi nu pratade med Sofia Ulver så har ju hon då ändrat sig, och istället menar hon nu att icke-vita är överrepresenterade sett till befolkningen i stort. Och det här var ju då en nyhet i alla fall för oss. Vad som är viktigt att poängtera är ju att det däremot finns en underrepresentation om man ser till hur många icke-vita som får till exempel huvudroller.
Ja, gratis är gott brukar det ju heta, och det verkar vara utifrån den devisen som vissa aktörer i branschen lever. Resumé har ju då bestämt sig för att granska det vi kallar för gratisträsket, och det är en artikelserie som rör allt ifrån obetalda pitcher till obetalda praktikplatser. Och vi vet ju att vissa byråer som själva inte har en särskilt stor personalstyrka har satt i system att erbjuda en mängd praktikplatser varje termin. Härom veckan såg vi också att influencern Margot Ditz, det här skymtade ju förbi på Instagram-flödet, hon söker en praktikant för en dags fotojobb. Och det här är en person då som gjorde 10 miljoner kronor i vinst i sitt aktiebolag förra året. Och man kan ju fundera på vad den här praktikanten skulle få ut av den här dagens fotojobb.
Ja, men lite grann så.
Ja. Vi har också skrivit om en misstänkt idéstöld där Clear, som idag heter Nosy, en byrå då, anklagade Selecta för att ha stulit en idé som de pitchade men aldrig fick genomföra. Och nu tvingas de som pitchade idén att se den i tunnelbanan, men nu är den då skapad av byrån Det istället. Och det här väcker liv i den här mycket intressanta diskussionen som poppar upp ibland kring vem som äger en idé. Och den aktualiserades också för något år sedan efter att DDB, Nord-DDB som de numera heter, misstänkte att Forsman och Bodenfors hade då begått en idéstöld av den här väldigt uppmärksammade och prisade kampanjen The IVA Initiative de gjorde för Volvo Cars. Och vi vet att ni sitter på en massa information om gratisjobb där ute i olika former, och vi vill uppmana er alla att höra av er till red@resume.se med tips till oss på saker som inte är särskilt etiska här. Och ni får såklart vara anonyma, det är viktigt att poängtera det.
Ja, och i podden har ju du, Jasmin, och vår kollega Julia pratat en hel del om Burger Kings The Moldy Whopper som Ingo ligger bakom då tillsammans med den amerikanska byrån David. Och ni har ju tillsammans med många andra siat om att kampanjen kommer ta hem storkovan i kommande reklamtävlingar. Jobbigt för skaparna är ju att det blev paus i de internationella tävlingarna i år. Det skapar ju onekligen en jobbigare konkurrenssituation följande år då. Men av det vi sett hittills har ju mycket riktigt spådomen slagit in. Bland annat i guldägget men också i flera kategorier i Resumés egen tävling, månadens kampanj. Men det finns ju ett undantag och det är PR-juryn, eller hur?
Ja, precis. Alltså, vi diskuterade lite och vi kom fram till att PR-kategorin borde ju enligt mig i varje fall vara den allra mest givna kategorin för den här kampanjen. Men i månadens kampanj PR så kom den trea efter Visit Swedens ryggsäcksmuseum. Och hashtag fyllhallen för Björklöven som jag i varje fall inte kände till tidigare. Men jag är ingen sportperson. Jag är ju heller inte PR-juryn här. Men jag tycker att det här är en väldigt otippad prioritering. Och den påminner mig om när Ungcancers Kolla bollarna vann över Humanium. Också då i PR-kategorin i månadens. Och som vi vet så utsågs Humanium sen till världens bästa kampanj. När den vann Grand Prix i Cannes Lions. Det här var några månader efter då PR-kategorin hade haft sitt möte det året. Det här är ju nu en ny jury med Moldy Whopper. Men det verkar vara något med den här kategorin. Antingen då så är de juryledamöter vi tillsätter i den här kategorin extremt folkliga. Eller så gillar de att gå sin egen väg. Ja, men vi säger i varje fall grattis till vinnarna oavsett om de heter Moldy Whopper eller något annat.
Det gör vi verkligen. Och nu har det ju faktiskt blivit dags att avrunda dagens avsnitt. Dessutom tar vi sommarlov. Men vi är tillbaka igen i höst och vi hoppas att ni är med oss då också.
Och tack alla för att ni lyssnar på vår podd. Och som vanligt, om ni orkar och vill så får ni gärna ge oss ett betyg i appen Podcaster. Hej då!
Hej då!